Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
De som utförde den här kidnappningen, det så var det order om hur de skulle göra, vem som skulle göra vad, var de skulle vara. De fotade under hela kidnappningen i en lägenhet och offret sig själva, vad de gjorde. De tog ju värdesaker från honom och fotade. De dokumenterade både i skrift och bild hela händelsen.
Huvudregeln är ju, de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid brottstillfället, det är de spår vi vill ha, inga andra.
Jag tror att det här är den gången som vi har fått mest puls, när vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Varför göras en sånt enormt besvär för att bli av med kroppen?
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Jag var ärlig så bondas jag fortfarande över det här.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Vårbynätverket. Det här avsnittet av min podd ska handla om det så kallade Vårbynätverket, om rapparen som kidnappades och om Encrochat, det krypterade systemet som knäcktes av den franska polisen. Hade jag tänkt. Men jag börjar med en liten utvikning, för i det här fallet så ser jag ett fenomen som jag stött på många gånger tidigare. Hur brottslingar kultförklaras. Under de år som jag har jobbat med Efterlyst så är det en företeelse som fascinerat och stört mig lite grann. En del brottslingar blir lite glorifierade, ja nästan beundrade. De har genomfört grova brott, även om de inte direkt skadat någon har deras handlingar gjort att människor lidit, fått psykiska men och sina liv omkullkastade. Ändå framställs gärningsmännen som häftiga på något sätt. Och det där har jag aldrig riktigt förstått. Visst finns det brott som även jag kan förundras över. Smarta planer som genomförs utan att någon enskild människa drabbas. Konstkupper till exempel, där tjuvar överlistar avancerade larmsystem, tar sig in i museer och stjäl ovärderliga konstföremål. Eller som svensken som finns på FBI's Most Wanted-lista. Han genomförde datorbedrägerier som kanske lurade av varje enskilt offer typ en 50-lapp. Men han gjorde det i sån omfattning att det totala bytet blev flera miljarder. Här finns inga enskilda människor som lidit. Här finns inga som behövt psykisk hjälp för att komma över ett trauma. Men de flesta brott drabbar någon enskild. Vid bankrån till exempel hotas de som jobbar på banken, vilket för en del blir helt livsavgörande. En av dem som i media och särskilt då Aftonbladet i årtionden beskrivits på ett i det närmaste beundrande sätt är Clark Olofsson. Han har begått brott sedan 60-talet och har aldrig ångrat något. I ett av de första inbrotten så ledde händelsen till att en polisman sköts ihjäl. Vid andra gärningar har enskilda personer kommit till skada. Han är bland annat dömd för misshandel och i mer än 30 år har han suttit inlåst. Ändå beskrivs han som smart. I artikel efter artikel, i flera dokumentärer och nu senast i en dramadokumentär. Hur smart är man om man har tillbringat halva sitt liv inlåst? Hur mycket pengar hade han inte kunnat tjäna på hedligt arbete under den tiden om han nu är så slipad? Två gånger har han korsat min livsbana. Första gången 1979 när han kom in på Journalisthögskolan i Stockholm där jag också gick. Vi pratade aldrig med varandra men jag såg ju honom i korridorerna. Andra gången var 2001. I en dokumentär som sändes i TV4 och som var gjord av journalisten Stig Edling hävdade Clark Olofsson att jag hade erbjudit honom ett jobb. Jag och Brynolf Wendt skulle ha kontaktat honom med ett färdigskrivet kontrakt och gett honom ett anbud på 45 000 kronor i månaden för att bli chef för Efterlyst. En ganska uppseendeväckande uppgift, eller hur? Stig Edling kontrollerade aldrig med mig om det var sant och det kan jag faktiskt förstå. För då hade ju han fått dementera alltihopa. Nu fick programmet stor uppmärksamhet i pressen vilket naturligtvis gynnade tittarsiffrorna. Och jag tror också att det här lite grann visar vem Olofsson är. Ett häftigt påstående, häftiga rubriker och mycket uppmärksamhet. Att lögnen lätt kunde genomskådas bekymrade honom tydligen inte. Men en sak vill jag lägga till. Under Norrmalmstorgsdramat 1973, då tycktes det som han skötte sig bra. Även om han tog tillfället i akt och stal pengar då med. Men han blev ju ditkallad av bankrånaren Janne Olsson. Och som jag förstått det upplevde de personer som tagits som gisslan en viss trygghet med att Clark Olofsson var där. Jag har träffat Jan Olsson också och till skillnad från Clark Olofsson har han visat ånger och dessutom levt ett hederligt liv sedan han kom ut ur fängelset. Ja, under 60- och 70-talet sågs Clark Olofsson som något av en rebell. Allt han gjorde var en reaktion på vad samhället hade gjort mot honom. Typ, i alla fall enligt pressen. Vad han gör idag vet jag inte och jag bryr mig ärligt talat inte så mycket heller. På 80-talet kom nästa hjältelika brottslingar, rånarligorna. En av dem kom att kallas för maskeradligan eftersom de alltid var utklädda under sina rån. I mitten av 80-talet utförde de en rad uppmärksammade rån som gav dem ungefär 5 miljoner kronor. Och deras framfart blev väldigt omskriven. Även om de kanske inte beskrevs som hjältar så uppnådde de en viss kultstatus i pressen. Inte minst på grund av sin planering och att de var utklädda till poliser, till snöskottare, till joggare och annat. Ligan bestod av 5 medlemmar, alla hade vanliga jobb vid sidan av rånen och i deras bekantskapskrets ansågs de vara vanliga, hederliga medborgare. Alla fängslades så småningom. På 90-talet hade vi militärligan eller AK-ligan som vi först döpte dem till i Efterlyst, ett namn de själva använde. I början av 90-talet genomförde de 13 olika brott, mest rån. De var väldigt välutrustade när de slog till med skyddsvästar, stridsselar och radioutrustning. De agerade som en militär skyttegrupp med precis organisation. Kanske för att flera av dem också hade militär bakgrund. De var tungt beväpnade, bland annat med automatkarbiner, AK-4-or. Efter sista rånet i Heby 1993 åkte de fast i en sommarstuga. Och nu, på 2020-talet, har vi en helt ny grupp som också fått en kultstämpel. Rapparna i kriminella nätverk. Å ena sidan uppmärksammas de för sina musikaliska insatser. En blir utsedd till årets artist av public service-kanalen P3. Å andra sidan begår de avskyvärda brott. Just nu pågår en av de största rättegångarna i Sverige mot ett kriminellt nätverk, Vårbynätverket. 30 personer är åtalade för olika brott. En av dem är den kände rapparen 23-åriga Yasin Mahamud. Hela åtalet har blivit möjligt tack vare att den franska polisen knäckte koden till det krypterade kommunikationsverktyget Encrochat. Plötsligt behövdes inga vittnen. Plötsligt spelade tystnadskulturen ingen roll längre. För nu hade polisen förövarnas egna ord. All planering, allt eftersnack, alla bevis. Nu fanns de där, svart på vitt i utskrifterna från samtalen som de kriminella trodde var supersäkra. Knäckandet av Encrochat blev början på knäckandet av väldigt många brott. Torsten Alm är utredare inom polisen och har haft hand om utredningen om kidnappningen av en rappare. Första gången han kom i kontakt med Encrochat var i ett helt annat ärende. En skjutning där utredningen, som så många gånger förr, såg ut att misslyckas. Ingen ville snacka. Men då blev han kontaktad av NOA, polisens nationella operativa avdelning, det närmaste FBI vi kommer i Sverige. Och de hade fantastiska nyheter.
För mig började faktiskt ett vanligt ärende jag hade i maj, en skjutning, mordförsöksärende i Södertälje, 14 maj. Tre personer träffas och börjar skjuta på varann, skottskada varann. Två stycken griper vi direkt och en grips två dagar senare. Och då kör vi det som ett traditionellt ärende. Det var innan vi fick tillgång till de här chattarna via utredningsorder eller beställning från Frankrike. Sen i juli blev jag kontaktad av NOA och som säger att de har Encrochattar då som har med det här att göra. En av gärningsmännen och offren har en sån och vi kunde läsa ut vad de hade gjort. Och då blev vi också så här, då frågar man, vad är Encrochat? Och då fick vi förklarat vad det var. Det är alltså att Encro är ju ett system där man, ett Android operativsystem, man byter system med en vanlig telefon. Och då får man ett helt krypterat system som du bara kan prata med en annan telefon som har samma system. Och då har ju använts av kriminella för att prata, skicka sms och fota under flera år. Helt krypterat som vi aldrig har kunnat sett.
Men kände du till det överhuvudtaget innan du fick höra talas om det?
Ja, det gjorde vi. Vi har haft tag i sådana här telefoner i beslag. Vi har hört talas om, alltså BQ-lur. Och någon på slutet hörde vi talas om att någonting som hette Encro som fanns i en BQ-lur. Och BQ-luren är alltså mobilen, det är företag som tillverkar en viss sorts telefon. Ungefär som en iPhone då.
Så det här var första gången du kom i kontakt med själva Encrochat?
Ja.
Och i just det här ärendet då, hur gick det till där?
Ja, det var ju så att vi fick från Rio, alltså riksåklagarna, de hade, eller internationella kammaråklagaren, hade beställt de här chattarna från fransk myndighet på något som heter europeisk utredningsorder. Vi hade begärt dem från Frankrike. Och då, där en domstol beslutade, ja, de får lämnas ut till Sverige med de här förbehållen, vilket det nu var. Och så fick vi dem. Och då fick vi på svenska och vi kunde läsa dem. Och då fick vi sätta oss in och läsa. Dels, för en Encrochat är ju så att du heter ju inte ditt namn på den här, utan du har ett alias. Du får Dedicated Whale, Golden Globe eller Legendary Egg etc. Och då fick man ju först reda på via NOA vem som hade varje konto, chatt. Och sen fick vi sätta oss och läsa dem för att förstå vad som hade hänt. Och sen så fick vi bygga ihop ärende för ärende då.
Men då undrar jag, när då åklagaren beställer, hur vet man vad man ska beställa? Det är ju en enorm mängd information som finns. Hur vet man att, ja, men vi ska ha det här målet? Hur vet man ens att det finns?
Det här har ju först kommit in som underrättelsematerial till NOA. Och då får man inte använda det i en förundersökning. Men man kan använda det om det är liv i fara etc. Och de har ju då arbetat med det en tid. Så de har kunnat hjälpa till med identifieringen så man vet vem som är vem. Det var tack vare deras förarbete som vi visste vilka chattar vi skulle beställa och få ut.
Och vad fick ni?
Vi fick ett material som består av meddelanden. Vi får fotografier. Vi får positioneringar oftast. Ja, det är väl det man får. Det ser ut ungefär som en Instagram-chatt mellan människor.
Men för er måste det här ha varit, ja, helt fantastiskt. Jag menar, ni jobbar med ärenden där ingen pratar med er och så plötsligt har ni tillgång till, inte vittnen, utan till gärningsmännen själva och deras konversationer.
Ja, det är, man kommer ju mer eller mindre in i huvudet på dem. Alltså, för de beskrev vad de skulle göra och vem som skulle göra vad etc. Och sen var det var order ner och rapport uppåt.
Behövdes det göras mycket mer eller hade ni allting ni behövde där?
Ja, det är ju en hel del arbete. För dels måste vi läsa igenom en chatt och de var ju på tusentals meddelanden. Vi hade ju 2,5-3 månaders konversation. vi måste särskilja så vi får reda på om det tillhörde till exempel ärendet jag hade då med skjutningen, vad rör det och vad rör de andra brotten. Och så måste man sammanställa vilken pratar han med, så att man tar samma personer eller rätt personer per ärende. Och sen måste vi verkligen då, och det har vi lagt ner mest jobb på, det är att säkert identifiera att användaren bakom namnet är rätt person. Alltså den vi anklagar för något brott.
Det som började med en skjutning i Södertälje har nu lett till att 30 personer, de flesta tillhörande Vårbynätverket, ställs inför rätta i en rättegång som kommer att dominera nyhetsflödet i månader och kanske bli avgörande i kampen mot gängen. Det är en omfattande utredning där Torsten Alm ansvarat för en del.
Jag har varit handläggare, alltså chef av ärenden, och det är det ärendet som kallas kidnappning av rappare. Och har jobbat med det ärendet i min grupp då.
Det är ganska många brott som ska upp i den här rättegången.
Ja.
8 stycken vad jag förstår.
Ja, jag har huvudförhandlingsplanen framför mig. Och vi har försökt mord, underlåtenhet att avslöja och förhindra brott, skyddande av brottsling, synnerlig grovt vapenbrott, stämpling till mord, allmänfarlig ödeläggelse, människorov, försök till grov utpressning, grovt vapenbrott, etc. etc. Och synnerligen grovt narkotikabrott också.
Så ni har delat in det här i 8 olika avdelningar?
Ja, det är 8 olika ärenden.
Ärenden, ja. Det är 8 olika som är ansvarig för varsitt ärende, om jag förstår det hela rätt. Och du har då det mest uppmärksammade, kan man säga.
Ja, det har blivit mest medialt med det.
En sak som gjorde att nätverket nu står inför detta var dess organisation. Många gäng är löst sammansatta där olika personer samarbetar olika gånger. Men Vårbygänget var strikt organiserat med en tydlig maktstruktur, vilket i sin tur gav utredarna en lika tydlig bild av vad de gjort. Kan du berätta lite om vad är Vårbynätverket?
Det är ett gäng helt enkelt, och som är från Vårbygård, stora delar. Grunden är från Vårbygård. Och sen har ju de då vuxit upp sig. Det går bra för dem. De kan sälja mer narkotika, få ta på vapen. De har engagerat sina vänner och vänners vänner i det här gänget, så det har blivit ett större nätverk. Vi har ju nu då, som sagt, 28 häktade och det är 30 åtalade.
När man pratar om gängkriminalitet så pratar man ofta om att det är löst sammansatta grupper som liksom jobbar ihop ibland och ibland inte. Men det här verkar vara mer som den gamla tidens gäng, om man får säga så, med en tydlig hierarki.
Ja, den är enormt tydlig, för du har då en chef högst upp som... Han har byggt upp det här som ett företag. Han är vd. Sen har du en HR-chef. Du har platschefer eller avdelningschefer. Du har underchefer under dem. Och sen har du fotfolk. Chefen ligger en order neråt. Den går rakt ner till fotfolket. Och avrapporteringen går rakt upp till honom.
Mm. Och han sitter i Spanien?
Ja, vid det här tillfället satt han i Spanien.
Ändå kan han styra det här?
Han gör det via Encro. Det är mycket enklare då när man kan prata klartext. De behöver inte ha kodord. De förstår varandra direkt. Så en rak order, då förstår de vad de ska göra.
Men vad är det de tjänar pengar på?
Som vi ser det mesta, det är narkotika och vapenaffärer.
Är de farliga?
Ja, de har ju våldskapital, de har utfört mord. Vi har ju, ett av våra ärenden är ju då när de spränger en bilfirma. Ett är när de planerar mordet på en antagonist väldigt väl. Och i det delen kan jag ju säga att det är en konflikt som har pågått i 10-talet år. Med en annan Vårbygårdsbo. De var vänner från början och sen blev de ovänner. Av en orsak vi inte idag riktigt vet. Jag tror knappt de själva kommer ihåg det. Med tanke på att det gått så lång tid. Och där har ju faktiskt dött ett antal personer. Senast nu för ett år sedan i Kungens Kurva.
Vad jag förstår så är det här den första gången. Eller den största rättegången i Sverige. Där man riktar in sig på ett nätverk på det här sättet.
Ja, det var väl något liknande med Södertälje-nätverket. Men här har vi ju mera ett facit att gå på med tanke på Encro.
Den mest uppmärksammade delen i rättegången är kidnappningen, den som Yasin Mahmoud misstänkt har varit inblandad i. Inte den kidnappning som verkligen skedde, utan i de som inte blev av. Det är nämligen 3 händelser vi pratar om. Allting finns dokumenterat på den chatt som förövarna använde sig av. Och enligt de chattarna står det klart att Yasin Mahmoud var drivande i kidnappningen, menar åklagaren. Även om han inte var direkt inblandad i själva händelsen var han en av dem som planlade alltihop. Det tilltänkta offret var en annan, också han framgångsrik rappare. En person som trodde att han och Yasin Mahmoud var kompisar. Och det här var grunden i planen. Tanken var att Yasin Mahmoud skulle lura den andra rapparen till något ställe där han kunde kidnappas. Första försöket, den 29 mars, sprack. Förövaren hade ingen lägenhet där rapparen kunde hållas fången. Andra försöket sprack också. Den gången skulle rapparen slitas ut ur en bil vid ett rödljus. Men just då var det poliser på plats. Så det blev inget. Den tredje gången, på natten mellan den 14 och 15 april förra året, lyckades planen. Exakt var och när vet inte polisen. Offret själv vill ju inte svara på frågor. Han vill inte delta i utredningen. Han vill inte hjälpa polisen. Men någon gång på natten kidnappas han och förnedras av förövarna som fotograferar det hela. Fotografier som läggs upp på Encrochatten. Fotografier som nu är viktiga bevis för åklagaren. På en av bilderna till exempel syns en hand och utifrån den har polisens tekniker lyckats identifiera ett fingeravtryck på en av de misstänkta kidnapparna. Det blir en lång natt av förnedring, förnedring som alltså fotas, bilder som läggs upp på nätet. Trots att alla kan se de här bilderna, trots att alla kan se vem offret är, vägrar han prata. Efter kidnappningen fortsätter förövarna att pressa honom på pengar. Man ska till och med placera en bomb utanför hans lägenhet för att tvinga fram de 3 miljoner man kräver av honom. Sprängladdningen hämtas i Hallonbergen, men när förövarna såg poliser utanför den kidnappade rapparens lägenhet backade de ur. Men allt finns ändå dokumenterat på Encrochat. Så här säger Torsten Alm om hela händelsen.
Det blev så att jag körde då det här, eller jag och mina kollegor, skjutningen i Södertälje. Samtidigt så dök kidnappningsärendet, det har ju funnits ända sedan april sedan det hände. Men de hade problem att driva det vidare, för det skrevs en anmälan då av anhöriga. Men målsägaren han medverkade inte. De anhöriga medverkade i början lite grann och sen ingenting. Det som tekniskt, så fanns ingen teknisk bevisning. Men det mobillister som togs in då gav inte så mycket. Så det var väldigt lite att jobba med och då är det svårt. Men sen kom Encrochattarna och då fick vi hela facit. Men vårt nätverk, de som utförde den här kidnappningen, dels så var det order om hur de skulle göra, vem som skulle göra vad, var de skulle vara. De fotade under hela kidnappningen i en lägenhet på offret, sig själva, vad de gjorde. De tog ju värdesaker från honom. De dokumenterade både i skrift och bild hela händelsen. Så då, vi fick ju verkligen här facit. Och vem som gjorde vad också.
Hur kändes det?
Ja, jättebra. Och väldigt konstigt. Med tanke på att man har haft vanan att folk inte pratar med oss. Och nu behövde egentligen ingen prata med oss. Utan vi kunde läsa oss till det.
Det här ärendet då, där en artist blir kidnappad. Och där en annan nu är åtalad för att ha varit del av det här. Hur tänkte du när du såg det här ärendet?
Jag tänkte inte på att det var artister i sig. Det är ju personer, människor bakom. Och det är mer att man tänkte på att det var ju väldigt fult gjort. Dels var ju personen eller artisten lurad till en plats med förespegling att de skulle spela in musik. Det kommer dit andra och bara tar med honom. Släpar upp personen till en lägenhet. När han kommer in där så blir han avtvingad kläder. Hotad, misshandlad, knivskuren, klädd i förnedrande kläder, hundkopplor på det ena och andra. Och ännu mer hotad och sen så rånar de honom då. Och sen i slutändan försöker pressa av en miljonbelopp.
Varför just honom?
Ja, vi vet ju inte säkert i och med att vi har inte fått något facit från målsägaren. Målsägaren bör väl veta någonting om varför det här sker. Men primära nu det är väl att vi tror det är krasst ekonomiskt. De kommer ju ändå över värdeföremål för uppåt 700 000 kronor.
Men de här som gjorde det här och han som blev drabbad, de rör sig alla i, vi kan kalla det för rapparmiljö, och de känner ju alla varandra.
Ja.
De är ju liksom kompisar.
Ja.
Och ändå inträffar det här.
Ja. Och om det ligger någonting där bakom, Det vet jag faktiskt.
Är det lite konstigt att driva ett ärende när den som har blivit drabbad inte vill att ni ska driva det?
Ja, men det har blivit sådana ärenden sista tiden. Vi har ju när gängskjutningar till exempel där offret överlever. Han vill ju inte heller att vi ska driva det här. För där får vi heller ingen information.
Ja, kidnappningen är alltså bara en del i den stora rättegången. Det är totalt 8 olika moment, 8 olika brott som ska avhandlas. 30 personer är åtalade, misstänkta för att på olika sätt vara inblandade i de 8 brotten. Rättegången kommer att hålla på till i sommar och sen överklagas förmodligen allting och tas upp av hovrätten i höst. Så framåt jul någon gång kan allt vara klart. Och det här är en rättegång som kommer att sätta vårt rättssystem på prov. Om åklagaren vinner kommer Vårbynätverket att knäckas. Om inte, ja, då har vi problem. Så här säger Torsten Alm.
Det är väl dels utmaning för våra åklagare. Framförallt nu i början, för de första 3 dagarna, då går man ju bara igenom vad nätverket består av, vad det är, för att försöka förklara pedagogiskt alla inblandade i domstolen då. Vem som är chef, vem som är vad det här innebär. Presentera vilka de är på enkrot, bara det. Jag menar, du har ju alias namn, du har deras riktiga namn. Och sen hur vi vet den biten. Så det är grannlaga uppgifter för våra åklagare. Men jag tror att de går i land med det, för de har jobbat mycket hårt med det här.
Skulle man kunna säga att den här rättegången är ett slags test av vårt rättssystem? Om vi klarar av den här typen av brottslighet och bekämpar dem på det här sättet?
Ja, vi har ju haft några sådana här rättegångar mot nätverk. Men inte den här digniteten, inte så många från samma nätverk och inte de viktigaste.
Många rättegångar har ju också misslyckats.
Ja.
Folk går fria för att bevisen helt enkelt inte räcker, för att ingen pratar.
Ja, det har vi haft. Men nu har vi ju haft, sen enklot kom så har vi haft ett antal rättegångar där vi får tilltro via rätten och vi har ju visst, det är domstolarna som får avgöra det vi lägger fram. Är det sant? Är det de här personerna? Kan man lita på det här? Och hittills har de inte avvisat någon del i enklobiten.
Det här nätverket har sin bas i Vårby. Har det här nu att de sitter inne allihopa, det ledande skiktet, har det märkts i området?
Ja, vi pratade senast i veckan med, vi har en aktionsgrupp kallar vi som heter Echo i Huddinge som har jobbat mot det här nätverket lika länge som vi andra har gjort sedan de kom. Och det är de som har bland annat, och de har ju bra kunskap, eller väldigt bra kunskap om de här personerna med spaning och traditionella polisarbeten. Och de säger till oss att det är lugnare på ytan. Det är vanliga människor ut och går. Ja, det är en helt annan stämning i området. Men samtidigt så finns ju, jag tror många vågar ju inte kliva in nu och ta över området utifall att om nätverket kommer ut. Att vi misslyckas. För sitter någon annan där i nätverket och säljer och de kommer dit, då blir det ju krig.
Men om den här rättegången och åklagaren lyckas få de här fällda, menar du att det kommer andra att ta över eller är det knäckt?
Det här nätverket är knäckt. Men det finns alltid andra som kan ta över. För det är alltid, det här är en lukrativ bransch de är i. Så det är alltid pengar som hägrar. Så det kommer alltid andra tyvärr. Om inte vi tillsammans med andra myndigheter i Sverige. Sociala myndigheter och kronofogden och sådär kan arbeta gemensamt. För då har det lättare att få bort de här. Alltså få ungarna inte gå in i ett nätverk. Utan går den vanliga vägen och blir vanlig medborgare.
Problemet med Encrochat är att den är död. Allt finns dokumenterat, visst, men det är redan begångna brott. Det är utredningar som kan knäcka gäng som finns just nu. Men framtiden då? Kommer det nya system och allt blir som vanligt? Eller har vi nu en unik chans? Torsten är optimistisk. Encrochat som system är ju dött nu. Det i och med att polisen i Frankrike har offentliggjort det här så är ju nedstängd. Ingen använder den längre.
Mm.
Det finns en annat system som nyligen också lyckades komma in i. Så det är ju också stängt. Kommer det nya sådana här kommunikationssystem tror du?
Ja, det här är ju någonting som inte bara kriminella använder. Det använder ju företag, militärer etc. för att ha säker kommunikation. Och det finns ju vardagliga system som alla använder. WhatsApp, Telegram, Signal. Jag menar, som WhatsApp, det kan ju ringa gratis ut i hela världen. FaceTime och skriva och allting. Jag använder det när jag pratar med släktingar utomlands till exempel. Och det är också krypterat men inte lika hårt. Så att det finns system som alla människor använder och de har, systemen har även kriminella använts tidigare. Men de har ju varit osäkra. Encrochat var ju så bra för jag visste att det var helt krypterat. Men du kunde bara prata med en annan Encro-telefon. Du kan inte prata, har jag en iPhone och du en Encro, då kan inte vi prata med varandra till exempel.
Du har jobbat med gängkriminalitet ganska länge. Hur ser du på framtiden?
Ja, med tanke på det här och jag hoppas att vi får till en plan för framtiden. Så jag ser just på framtiden faktiskt. Jag tror, och sen så att blir folk osäkra på vad vi vet och inte vet, då gör de misstag. Så det kan bli lättare för oss att lagföra folk längre fram för att de inte litar på de system som finns.
En intressant sak i sammanhanget är att de bevis som åklagaren nu lägger fram i domstolen hade varit olagliga om de hittats i Sverige. Om Encrochat hade knäckts av den svenska polisen, då hade den inte blivit den råsop mot brottsligheten som den nu blev. Här får vi nämligen inte kartlägga chattar i ett brett perspektiv. Här måste det först finnas konkreta misstankar om ett specifikt brott. Och sen kan vi söka bevis om just det brottet i chattar och telefonavlyssningar. Men i det här fallet var det ju tvärtom. Först hade man chattarna, sen hittade man brotten. Och försvararna i de här målen kommer att driva frågan. Hur kan man bli fälld i Sverige på bevis som vore olagliga att ta fram här? Hur kan bevisen hålla bara för att de tagits fram i ett annat land? Är bevisberoendet beroende av var bevisen hittas? Intressanta frågor. Jag tror att diskussionen kommer att pågå länge och till slut hamna i högsta domstolen. Oavsett vilket, det fenomen jag började prata om, nämligen kultbrottslingarna, behöver ingen Encrochat, ingen högsta domstol och inget europeiskt gemensamhetsbeslut. Nej, det fenomenet kommer att överleva. Även i framtiden kommer det att finnas brottslingar som uppnår kultstatus. Men, och det här är min högst privata uppfattning, Clark Olofssons kultstatus kommer att blekna snabbt. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay.